Ove heter jag, om ni inte vet vem jag är. Jag är medlem i den här församlingen och i vanligtvis så är jag, jobbar jag som sjukgymnast i hemsjukvården i Uppsala kommun. Så jag är en lekman kan man säga. Och jag får tacka Lukas för förtroendet att jag får stå här och predika. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag vet inte om det är en predik, om man får kalla det för predika. Men det tycker ni. Ja, det är bra. Vi får väl se vad ni tycker efteråt. Precis. Jag tänkte också säga att jag gick en gång i tiden en bibelskola. Det var länge sedan då. Och sen har jag ett obotligt intresse för Guds ord. Och det är väl därför jag kanske står här då, så att säga. Det är ju som sagt missionsdagen idag om man följer kyrkåret. Och det tänkte jag göra. Och en utav den texten som var föreslagen för just den här söndagen fick jag ingenting av, tyckte jag då. Och så sa jag det till frun hemma. Och så sa hon att, ja men ta missionsbefallningen då. Nej, sa jag. Den har ju alla hört någon gånger som helst då. Men så läste jag texten och helt andra saker hoppade upp där faktiskt än den här själva gå ut och göra alla folk till lärjungar som är den vanligaste då. Jag ska läsa texten i alla fall då. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Ja, och det som då får upp för mig, det var faktiskt det här att de gick till Galileen. Eller de begav sig till Galileen. Det var det första jag fastnade för. Och det andra var faktiskt vers nummer 17 där. När de fick se honom så tillbad de honom. Med några tvivlare. Och i en annan översättning står att de föll ner inför honom. Och då tänkte jag börja med här att de gick till Galileen. Alltså vägen då. Det var en sträcka att gå, tänkte jag. Det var ju inte nästgård. Och enligt Matteus evangeliet så händer ju ingenting annat än att de får veta att Jesus har uppstått. Att han har visat sig för, inte för lärjungarna egentligen då, utan de får veta att han har, och så har han sagt, ni ska gå till Galileen. Så att då kan man ju fundera, vad tänkte de när de gick på den här vägen? Alltså de måste ju varit full av tankar, lärjungarna. Och som sagt, det var inte bara att gå några kilometer, utan det var en bit att gå. Var det tyst? Pratar de med varandra? Anklagar de varandra? Var de, ja, ni kan tänka själv. Vad tänkte de liksom då? Och har man sett The Chosen? Jag har inte sett så mycket av det, men jag såg den här som visades på bio nu då. Då får man väl se mycket just det här med hur de gick och pratade med varandra. Alltså vilka samtal de hade med varandra. Och det kommer ju inte fram i Bibeln så mycket så då. Men det måste ju varit massor med samtal mellan lärjungarna under de här åren som de var med Jesus. Som inte vi ens får del av då, vad säger de. Och där får ju fantasin bara sätta stopp för oss eller begränsa oss då. Men då kan man ju tänka så här också. Hur är våran väg med Jesus? När vi går på vägen. Vi går också på vägen med Jesus. Hur ser den ut? Vad funderar du över? Vad funderar jag över? Vart tar allt vägen? Känns det bra att gå på vägen med Jesus? Är det bekvämt? Känner du ovisshet? Som säkert lärjungarna kände, om man ska gå efter den här berättelsen. Vad skulle hända där i Galileen? Känns det bekvämt för dig att säga så här? Eller om man är tillsammans så här och så säger man så här: ja, jag är kristen. Känns det bekvämt för dig att säga det i, när man är utanför kyrkan eller utanför de kristna sammanhangen så att säga då? Jag kan säga för mig tog det ganska lång tid, alltså när jag blev kristen, att jag var bekväm med att säga, ja men jag är kristen. Och jag tror faktiskt att Första gången någon sa så till mig, då hade inte jag själv sagt det, utan det var en gammal vän till mig då, som var med i det gamla gänget. Och då säger han så här, och så blir du kristen. Så jag bara, va? Vad sa du? Och ja, så det tog tid för mig. Och jag tror inte jag sa att jag var kristen, alltså i början när jag ens gick bibelskolan. För jag kom ju nästan direkt från, jag kom till tro på en folkhögskola. Och sen så kände jag att jag kunde ju ingenting om Bibeln. Och sen så kände jag att via en annan klasskompis som fick jag veta att han skulle gå bibelskola. Så sa jag, men dit vill jag också komma. Och så kom jag in där. Men jag tror inte att jag sa när jag kom dit jättestorsikt att jag är kristen. Det tog sin tid. Så det kan du fundera själv. Hur bekväm är du att säga i ett sammanhang att jag är kristen? Jag brukar nog säga på jobbet, säger jag, att jag är med i en församling, säger jag. Och där gör vi det och det. Jag säger inte att jag är kristen. Ja, jag vet inte. Vi får tänka själva där. Och sen, ja, det finns ju många så här. Det finns ju en sång, jag är livets väg. Där kan allting hända. Men Gud finns över mig, under mig och bakom mig. Jesus omsluter mig på alla sidor. Så. Och sen var det så att de kristna, eller vi kristna, första tiden kallades vi inte för, utan det var ju, vi kallades för vägen. Man tillhörde vägen. Och när Paulus härjade där, så sa han att han var ute efter dem som tillhörde vägen. Och man sa då, det finns flera ställen där man nämnde vägen. Så står det på ett ställe, där kan du mycket bättre. Om du har dem i Antiochia var det va? Så blir de först kallade för kristna då. Så då. Sen har vi också andra kopplingar till vägen, är ju fotspår. Den här fantastiska dikten där han har en samtal med Gud och han säger att ja, jag ska vara med dig alla tider, säger Gud till den här personen då. Och så tittar han tillbaks på sin tid då, och då ser han ju att det var 4 fotspår då, där. Men sen under vissa tider var det bara 2. Och då sa han, men vadå, det var ju de värsta tiderna i mitt liv. Så du övergav du mig, säger han. Och då säger Gud, och det kan jag nästan inte säga utan att börja, då bar jag dig, säger Gud då till honom. Eller till den här personen då. Och det är starkt tycker jag. Att Gud bär i de svåra tiderna. Och så uppmanar ju faktiskt Jesus. Eller det står ju i Matteus 7. Att det finns 2 vägar. Så Jesus också. Och han ber oss att gå på den smala vägen. Som leder till livet. Och det är få som finner den då. Så vägen är någonting som finns med. Ja. Och sen kom då den här versen som verkligen tilltalade mig. Och det var vers 17. När de fick se honom där följde de ner på knä och tillbad honom. Alltså det gjorde de innan de fick missionsbefallningen. Så gjorde de det här först. Så står det också sen med några tvivlare. Men det kommer jag till sen. Och att falla ner på knä för någonting, det är ju att tillbedjan, det är tacksägelse, det är att ära Gud för den han är, det är tro på någonting. Och forskning visar att det här är en källa till psykisk hälsa. Vi pratar väldigt mycket idag om psykisk ohälsa. Och ibland vet man väl inte riktigt vad det beror på egentligen. Men man pratar om att man mår inte bra helt enkelt då. Men man pratar sällan om vad psykisk hälsa är. Alltså hur får jag fysisk hälsa? Hur mår jag bra? Och nu när jag slog in det här på sökord då, så skrev vad är psyk? Jag kom lite ungefär. Då kommer psykisk ohälsa upp först av allting. Sen kommer psykisk hälsa. Och det är vanligt att man söker på psykisk ohälsa. Men som sagt, forskning visar ju att de här sakerna är faktiskt en källa till psykisk hälsa. Och synonymer till att åkalla då, eller åkalla är också ett ord för att tillbe. Det är alltså be om hjälp, vända sig till, och då har jag Gud inom parentes då, vi gör ju det. Bönfalla, ropa till, anropa, appellera till, kalla till hjälp. Alltså vi visar att vi är behövande. Vi är i behov av hjälp, av någonting större än oss själva. Och det är alltså en källa till, det brukar ju sägas att det är liksom en svaghetstecken nästan, va? Men det är alltså en källa till psykisk hälsa. Och det finns faktiskt en definition av det här. I Sverige så har då de här Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner och någonting som heter SBU. Då, de har alltså kommit fram till ett begrepp hur man ska benämna det här. Då. Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna hantera livets svårigheter, att känna tillfredsställelse med livet eller ha goda sociala relationer. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. Och upplever du de här sakerna så grattis, då upplever du psykisk hälsa. Och WHO har en liknande definition av det här. Då. Och som sagt, det var en israelisk-amerikansk professor i medicinsk sociologi som på 70-talet vände det här begreppet. Alltså vad är sjukdom till att hur uppstår hälsa? Att man tog reda på det istället. Man inriktade sig på att man skulle ha. Och då säger man då att med en blick på denna forskning kan vi konstatera att hundratals studier säger, inte bara några stycken, som gjorts de senaste åren har visat att religiösa personer har en bättre psykisk hälsa, är mindre deprimerade och är mer tillfredsställade med livet jämfört med icke-religiösa personer. Troende drabbas också av psykisk ohälsa, men i mindre utsträckning. Så ta till oss det här då. Och ja, det fortsätter då. Att det finns forskning som säger att när det är svåra tider har man en tro, en tillbedjan, någonting liksom robust och liksom lita sig på, då går man bättre igenom svårare tider. Och att man måste få berätta också det här att tro faktiskt är ett alternativ, ett bra för att klara av existentiella svåra frågor. Ja, det finns flera studier som säger på det här då, och det finns även bland unga människor att det gjordes en undersökning bland unga människor och att man då hade lättare att klara av att hantera stress och motgångar. Och sen ska jag säga också det här att ägna sig åt bön, liturgi, alltså ordning och reda, gudstjänst och tillbedjan är det som är helt och hållet gott i sig självt. Det finns något som är gott i sig självt, det här med att träffa så här, gå på gudstjänst, få höra liksom evangelium, få höra att det finns ett hopp, en framtid, att få sjunga lovsång tillsammans. Det finns som bara idéer, något som är gott som vi liksom bär med oss ut när vi går här och man mår bra. Och det kan jag säga själv att under tiden när det har varit jobbigt, svårt på olika sätt, att man då hade den vanan att gå till gudstjänst på söndagar gjorde att man kunde, det kunde kännas pest och pina när man gick in här och satte sig. Men när man gick härifrån så var det ändå, hade man blivit uppfylld av någonting, något gott. Som det ändå gick att leva på sen under veckan. Och att det finns liksom en glädje i botten någonstans i att få tillhöra Gud, att få vara med honom. Som är väldigt svår att rubba på. Ja, just det. Då ska jag komma till det också. Att en annan text på den här söndagen är ju den här att det är när Mose kommer får se den brinnande busken och han går fram till busken och Gud säger att du står på helig mark. Alltså något heligt, något som finns där som han liksom faller ner för eller tar av sig skorna. Men han förstår att det här är någonting starkt, mäktigt, heligt som jag inte kan ge mig på liksom, utan jag måste underordna mig här liksom då. Och i Psaltaren ska vi inte tala om, där finns det hur mycket tillbedjan som helst. Och Gustav läste inledningsord idag, alltså man blir glad att bara höra de här verserna. Och man stärks väldigt mycket. Och sen tänkte jag faktiskt att jag skulle gå till hur det kommer se ut i himlen. För där pågår en fantastisk lovsång hela tiden inför Gud och Jesus. Och i Uppenbarelseboken 4 så står det så här. Ja, det står massa saker där som inte jag förstår, kan jag säga. Om varelser hit och dit då. Men helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och sen så står det också i vers, eller i kapitel 5. Och de sjöng en ny sång, står det där. Så står det, och så avslutas det med att, eller jag kan läsa här: och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa det med stark röst. Och så slutade det med att de äldste föll ner och tillbad. Så tillbedjan till en helig Gud är någonting stort och någonting vi ska ta vara på och inte gå förbi. Det är väl mitt budskap i det här. Ja, så ska jag säga också någonting här om att tillbedjan och tacksamhet, det är alltså något att leva för och dö för. Det är korset liksom då. Men tittar man idag på, jag brukar titta på i annonsbladet till exempel då, eller annonsnytt eller vad heter det då, då är det alltid dödsannonser som är där. Alltså idag så dör man inte för korset. Man dör för katten, för blommor, hunden, bilen, grävskopan, vad det nu är för någonting. Och det här vet jag att Anders Alborelius, tror jag, katoliken, va? Det här är många år sedan han reagerade på det här. Han hade tagit Dagens Nyheter, tror jag, lördags upplagan då. Och där är det väl massor med sidor av dödsannonser, tror jag, va? Och då, det här kanske måste vara 10 år sedan, då fick han det till ungefär 50% av dödsannonserna var korsir. Annars är det annat. Och jag tror att det har minskat. Tror jag. Alltså jag har ingen uppgift på det. Men jag tror att det har minskat ännu mer. Ja, skulle jag kunna tro. Så att titta på nästa annonsnytt så får ni se. Ja, Mattias här. Ja, till och med AIK-märket brukar vara med ibland där. Faktiskt då. Inget IFK Göteborg än i alla fall. Inte här. Ja, så där. Vi kan lägga bort det. Då kommer jag till att möta Jesus där i Galileen måste ha varit något alldeles särskilt. Det var liksom inte något så här, tjena kompis eller hi bro, liksom så här, high five. Utan det var övernaturligt och de föll ner på knä. Och de förstod att här möter vi någonting mäktigt, stort, fantastiskt. Och att det är alltid något särskilt med Jesus då. Och att förutom att han bröt naturlagarna när han gjorde under och tecken, så måste det också ha funnits en myndighet runt Jesus. Det står ju också att han en ny undervisning med makt bakom orden, står det i Markus 1:27. Och ibland brukar man ju få sådana frågor så här. Ja, men om du skulle få uppleva en händelse i Bibeln, vilken skulle du vilja vara med om då? Och då skulle jag fråga er här, så skulle det vara massor med olika sådär då. Och det är svårt att välja en, tror jag. Men jag funderar på 2 bibelställen. Och det ena är äktenskapsbryterskan. Och den andra är när Jesus besöker synagogan i Nasaret. Och äktenskapsbryterskan, då tänker jag så här att då kommer alltså fariser och skriftlärda med den här kvinnan då fram till honom. Och de ansågs ju rättfärdiga. Så de hade ju ingen, de hade, gjorde ju inga, ja, de kanske, de gjorde inga fel i stort sett då. Vi har ju den här berättelsen i liknelsen som Jesus säger i farisén och tullindrivaren. Att farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som de där andra människorna. De andra människor, roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Och så berättar han vad alla bra saker han gör. Då. De människorna stod där med stenar i handen då. Och skulle kasta på den här kvinnan. Och då säger Jesus bara. Liksom, han måste ha sagt det på ett väldigt myndigt och alltså avväpnande sätt. Att den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och de alltså, ja, ni vet själva att prata med rättfärdig människa som är självrättfärdig. Det är inte så lätt att prata med en sån. Alltså, ja, ni förstår vad jag menar, va? Det, jag har aldrig fel. En gång trodde jag att jag hade fel, men då visade sig att jag hade rätt ungefär. Va? Och att fick dem att släppa stenarna och gå därifrån. Det måste ha varit en myndighet runt Jesus som var övernaturlig helt enkelt. Och sen likadant när han besöker synagogan. Och först blir han då hyllad som hjälte. För de fina ord han läser från Bibeln då. Och sen, men sen säger han lite mer saker som istället gör dem upprörda. Och de ska alltså, en mobb ska alltså kasta ut honom för ett stup då. Och tänk, alltså vi har pratat om mobbar i till exempel Indien och sånt där då. Men han går bara rakt igenom. Det är också onat, övernaturligt. Och en myndighet i Jesus som man bara... Och det är våran Jesus. Det är den vi tillber. Faller ner för. Mig har givits all makt, säger Jesus. Och ja, det är den Jesus vi tillber. Och han är 24-7 värd att falla ner på. Knä för och tillbe, hylla och åkalla. Och som vi sjunger... Hoppas att ni sjunger den sen. Vilket underbart namn det är. Att, och engelskan är nästan ännu bättre. Han har ingen rival. Han har ingen som är jämbördig. Ingen kan mäta sig med Jesus. Ja, och det här att vi under åkallan och bön och tillbön och lovprisning är behövande. Det är nyckeln för att sen gå ut också. Att klara av den här missionsbefallningen som vi är ålagda att gå ut med. Då. Så. Sen står det i vers 17. Det kom ju ett litet men där också på vers 17. Och då står det men några tvivlade. Kan också översättas tvekade. Och då kan man ju i alla fall. Ja, av vem, för nu var det ju lärjungarna som bara var med. Vem eller vilka av lärjungarna tvivlade? Vilka var det av dem som tvekade? Några står det, va? Några till, inte bara Thomas då kanske, utan någon ytterligare kanske, jag vet inte. Och idag finns det också lärjungar, det är vi smärtsamt medvetna om även i våra församlingar, att människor som finns med i församlingen, ungdomar som växer upp i församlingen, men som blir tvivlande och tvekande och känner att nej, men det här är inte mitt liv. Jag går härifrån då. Och det har varit mycket, alltså det tycker jag är vanligt förekommande det här med artiklar och intervjuer med både kända och okända personer faktiskt. Och som det visar att de har en uppväxt i församling någonstans. Men så säger de att nej, men det var något där som inte passade och som jag inte riktigt ställde upp på. Det var för trångt, det var för trångsynt och jag gick därifrån då. Och då tänker jag mer så här att hur skapar vi kulturer i kyrkan som får oss att stanna och inte lämna? Vare sig man är vuxen eller ungdom då. Vad får oss liksom... Att vi, det är så lätt att skapa kulturer tror jag som inte är nyttiga eller bra. Vi måste vara vaksamma där. Ja. Så kommer vi till själva uppdraget då. Det som brukar vara vanligast kanske att man tar upp när man tar den här missionsbefallningstexten då. Ja. Gå, eller all makt har givits mig, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och ja, ni kan den där hela det där bibelordet då. Det här kan ju vara för det här kan ju vara en alltså det är det här som är en morot för oss liksom, va. Alltså när man går bort sig i aktiviteter, verksamhet, allt vad det någonting så men just det, vad är det här vi skulle göra? Det är det här som Jesus har gett oss i uppdrag att göra. Och gå ut då. Men det kan också bli en piska såklart. Att man, det blir jobbigt helt enkelt då. Både personligt och även för församling, samfund och allt vad det är för någonting då. Eller hela kristenheten då. Och det är ju ett mäktigt uppdrag som de får. Egentligen ett omöjligt uppdrag på ett sätt då. Och som sagt, som både inspirerar och som ger oss bävan då. Ja, men sen förra söndagen var det ju pingstdagen då. Och vi, alltså, utan helig ande så går det ju inte. Det tar inte upp idag, men det går inte. Liksom. Utan det är det som är liksom bensinen eller motorn och allting i det. Att, om vi skulle klara av det själva så är det ett omöjligt uppdrag. Men med helig ande så är det ett möjligt uppdrag som vi har sett också. Då. Det var den här nya studiebibeln som har kommit steg för steg, tror jag den heter då. Där läste jag om det här då. Och då kom det lite nytt där för mig faktiskt som inte jag tänkt på riktigt då. Och det var så här att han skrev så här på den sidan där det står om missionsbefallningen. Att missförstod lärjungarna missionsbefallningen. För vi tänker så här, ja men vi gick ju ut i världen. Eller de gick ju ut i världen och det var ju... Ja, vi ser resultatet idag då. Men då skrev han så här att hela världen skrev han då. Ändå stannade lärjungarna i Jerusalem i 2 år. Det tog sin tid innan de överhuvudtaget gick ut. Sen sa han att de ska gå till alla folk. Men de första tiden så riktade man bara in sig på judar. Och liksom att det var de som skulle få det här då. Och när där pratade vi om på gruppen. Det var därför jag sa till dig Micke tisdag, nu tar vi en predikan. när Petrus besöker Cornelius som då inte är jude då, och hela hans släkt tror jag kommer dit va. Då blir han ju anklagad sen när han kommer därifrån av sina att han hade varit hos att oomskurna och de hade inte koll på det här då. Kanske då. På Jesu befallning där. Och sen då lär de att hålla allt som jag har befallt er, sa också Jesus. Ändå fortsatte en del av dem under flera år att leva och undervisa som att inte räckte att ta emot Kristus. Utan de skulle även leva som judar. Och ja, då tänker jag så här att det här bara visar hur futtiga vi är som människor. Och småaktiga. Och vi är drumla liksom som lätt går in i våra ena boxar och tänker liksom så här vill jag ha det va. Men Jesus och vår fader har en sån barmhärtighet om oss alltså. Och en sån tålamod och en sån nåd med att vi är så tröga. Så han liksom han förlåter oss och låter oss gå vidare. Och att trots allt det här och trots hur vi beter oss idag. Jag tror inte vi är ett dugg bättre människor än vad de var då. Och vi gör samma misstag idag säkert och så. Så trots allt det här så har alltså det här riket växt. Alltså det är ett vinnande rike utan dess like. Det finns inget annat rike som kan mäta sig med den här framgången som Guds rike har gjort ut över hela jorden då. Och idag så... är alltså var tredje människa på jorden kristen om man ska titta till statistik då. Nästan 2,5 miljarder är det. Så var tredje människa du träffar ute i världen någonstans är en kristen då. Och jag tittar på den här tidslinjen så stor att det har varit några tillbakagångar genom historien. Men nu tänker vi hur vi lever i vårt land och vi säger hur svårt det är att vara kristen då. Men sen 1914 enligt den här tabellen i alla fall. Så pekar kurvan bara så här. Rakt uppåt. Och det verkar inte finnas något stopp. Det är alltså Guds riket som bara växer och växer och växer och växer. Och evangelium i det här är väl att det är aldrig ute med oss. Liksom. Vi får, oss är en frälsare född i och med Jesus. Och då finns det alltid hopp för oss alla. Hur mycket drumla vi än är och hur mycket vi än ställer till det för oss. Så är vi älskade av Gud. Och han vill verkligen oss. Han vet vad som är gott för oss. Och att vi behöver det. Och att vi mår bra av det. Och att vi ska, att vi har liksom, vi ska få må bra för Gud. Vi ska inte behöva må dåligt. Men vi måste upptäcka det själv också. Hur länge har jag hållit på? Hållit på för länge eller? Det är bra. Jag måste få sluta med en rolig berättelse från igår. Det här med att lösa, alltså att Gud, att vara, att ha fysisk eller psykisk välmående. Det var så här, jag skulle vara hemma igår och hålla på med den här predikan. Så, eller få ihop den i alla fall då. Ulrika skulle åka in till stan och hon skulle vara borta då. Så tänkte jag så här, att ja, men jag kommer säkert gå fram och tillbaka här mellan skrivbordet då, och så kanske jag kan gå ut och sätta mig på balkongen en stund och så här. Så såg jag att vårt parasoll var nedfällt. Och så går jag ut där då. Det här var innan jag satt med predikan då. Och så har Ulrika gjort en sån här scoutknut på den där nedrans. Och jag får inte, och jag vet, och jag tänker bara, du får ju inte göra en sån här knut. Jag får ju inte upp den. Och där, jag har sagt så här till henne flera gånger att sätt inte en sån här knut. Gör en vanlig kärringknut som jag får upp då. Så här. Och jag blev så arg där. När jag stod den där. Och jag hade lust att slänga ut den där parasollet ut över balkongen där. Och så tänkte jag, nu ska jag gå och sätta mig och skriva en predikan på det här också. Och jag var vredesarg kan jag säga då. Ja, så jag gick i alla fall iväg då. Och så satt jag mig inne vid skrivbordet då. Och så började jag titta på det här och vad som står här, vad jag skrivit och läsa i Bibeln. Och då vände liksom sinnelaget. Där. Faktiskt då. Och så tänkte jag, men jag går ut och testar en gång till då. Så gick jag ut och så pillade jag så här. Och så fick jag upp en knut. En knut fick jag upp då. Men så började jag på den andra då. Nej, det gick inte att få upp den. Då blev jag arg igen då. Jag har ju sagt att jag inte får göra såna knutar. Ja, och sen då så. Nej, jag får lämna det igen då. Så gick jag ut och sen så fortsatte jag med det här. Sinnelaget vände. Och så tänkte jag så här. Nej, men jag går och testar. Men nu tar jag med mig en liten fickkniv så att jag har en liten. Jag petade med knuten. För jag tyckte att jag, liksom, jag hade ingen kraft liksom att få loss knuten. Och när jag drog in någon knut så tyckte jag att jag drog åt den mer. Och sånt där då. Och så visste jag att Ulrika sagt så här, om du ska dra i den där, då går det bra. Där då. Ja, och då så lyckades jag pilla upp knuten. Och jag fick loss allting. Och det var yes. Liksom så här då. Och då tänkte jag så här att, ja, men Gud, då fick jag den bilden att Gud kan verkligen lösa upp knutar. Det var det jag ville säga. Att Gud kan det. Jesus kan det. Han vill det. Oavsett varenda. Till och med vanlig scoutknuten. Så. Ja, vi slutar där. Amen.